och i P3 blir det morgonpasset med Linnea Wikblad och Branne Pavlovic. Top of the morning to ya.
P3, här och nu, live.
God morgon.
God morgon.
Du får en mikrofon.
Ja, har du inte det? Röd, grön.
Grön, där har vi mig.
Där, ursäkta. Ni, Branne Pavlovic som sitter vid
spakarna.
Så håll i er.
Jävlar. Så duktig. Matilda också, också har en mikrofon. Det är gul.
Gul. Där, förlåt. Så. Men vilken är röd då? Den är, det, finns inte.
Det är längst bort.
Ja, förlåt. Det är jag som brukar sitta där. Ja.
Men så är det någonting man har överseende med, Branne, så är det ju att inte ha sänt så jätte... Alltså inte ha ankrat så mycket.
Nej, det är min andra gång.
Du är redan så duktig.
Jag är jättedålig på det här. Men ha tålamod, lyssnare. Det kommer bli en tuff morgon. Jag har en sån ny på jobbet-skylt.
Ja.
Det, när man står i kassan och det liksom tar för lång tid, bli inte sura. Det är en övningskörning som pågår.
Ja. Det är viktigt att man får, som det heter inom radion, sina flygtimmar.
Verkligen.
Så vi stöttar dig idag.
Det är klockan 06.00 och det är dags för P3 Nyheter. Matilda, är du redo?
Jajamän. Under en parad för att fira fotbollslaget Liverpools seger i Premier League igår körde en bil in i folkmassan och totalt skadades 27 personer och två av dem allvarligt. Svensken Jimmy Hemmingsson var en av dem som befann sig i närheten när det hände.
Det är en katastrofplats liksom. Det är blod, det är jättemycket sjukvårdspersonal på plats som är och arbetar på många människor som ligger på gatan. Det är bara en katastrofplats liksom.
Och en 53-årig man är gripen och polisen misstänker inget terrorbrott. Miljonbelopp kan betalas ut i bonusar till djurvårdskedjan Evidensias chefer om de lyckas hålla den hårt pressade budgeten. Samtidigt har P3 Nyheter kunnat avslöja hur personalbrist leder till allvarliga missförhållanden för de djur som vårdas. Bland annat har hundar fått ligga i sitt eget bajs i burarna.
Du ska klara budgeten och hålla ner personalkostnaderna och sen samtidigt leverera en hög kvalificerad vård. Alltså vi jobbar med patienter, med djur, liv, och det är inte lätt att få ihop.
Det säger Alma som varit klinikchef på Evidensia. Och P3 Nyheter har tagit del av Evidensias bonustrappa. Och när Alma var chef kunde man få en bonus på 250 000 kronor om kliniken höll budgeten. Och det är ett krav för att få någon bonus. Och man kunde få ytterligare 25 000 kronor för andra grejer som exempelvis kundnöjdhet. Max var 350 000 kronor i budget. Och det bekräftas också av Alma som själv fått bonus.
Och vi kan ju inte ge det vi erbjuder för att vi ska leverera så mycket på sista raden. Och sista raden, det betyder vinst.
Evidensia vill inte intervjuas om bonussystemet men skriver i ett mejl till P3 Nyheter att systemet baseras på flera faktorer och att, citat, budget är en av dem men inte minst kvalitet såsom medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet, slutcitat. Alma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Det har varit flera våldsdåd i landet i natt. Utanför Grästorp i Västergötaland har en person tagits till sjukhus efter skottlossning och i Västerås besköts en villa sent igår kväll. Och i Malmö har en explosion orsakat skador på en port till ett flerfamiljshus i stadsdelen Hylje. Turismen i USA verkar gå sämre i år och det kan vara bra för Sverige och Europa. Ja, det tror en forskare som Ekot pratat med. Politiska spänningar, visumkrångel och för lite pengar får européerna att resa inom den egna kontinenten. Samtidigt som nordamerikanska turister fortsätter semestra här.
Spännande.
Visst.
Va? Ja. Va, har du varit i USA någon gång?
Ja. Det har jag faktiskt varit.
Kommer du åka tillbaka snart?
Jag vet, jag har ju faktiskt ett utlandssug, men jag ska till Finland, så det
till
är
Finland.
Ju det, min budget räcker.
Det är norra Europas USA.
Exakt. Vårt egna San Francisco.
Vårt eget Blue Hawaii.
Ja.
Det är det du är känd för.
Exakt.
San Francisco.
Ja.
Det färgglada, sprakande Finland.
Ja, men det är faktiskt sprakande.
Det är som att gå in på en gayklubb.
Ja.
Eller?
Det är det typ. Om tack. Det är Tom och Finland stämning. Ja. Anyways, jag vill prata om, förlåt att jag är lite disträ, för jag är så himla sugen på att prata om Macron.
Macron? Ja, oh. Ah, du menar knuffen?
Ja, jag vill reda ut den branden. Jag vill gå ner i minsta detalj. Jag vill syna den i sömmarna. Jag vill...
Gud, vi är ju också så sugna på nyheterna att prata om Macron. Men du kan få...
Du ska göra en fördjupning lite senare.
Vi hade planerat det. Ah. Nu blir det så transparent.
Men vet du, du kör faktan. Jättebra. Jag kör feelingen.
Du kör feeling, sen kommer jag och berättar.
Och reder ut vad som jättebra. Vi vet. Vad vet vi?
Ja, det blir en följetong hela programmet.
Jag tycker ni slåss om det under låten. Miau! Miau!
Pretend it's not the end of the world.
End of the World med Miley Cyrus. Ni lyssnar på morgonpasset i P3, Branne Pavlovic och Linnea.
Vad är vårt Brangelina?
Brangelina Libero. Librea.
Librea. Branea Vikovic. Eller någonting. Pavlblad.
Pavlblad. Det hade varit bra namn på dig.
Ja. Varför inte?
Kanske bara Linnea Pavlovic.
Eventuellt. Ja. Makes you think. Du, har du sett klippet på Macron?
Ja, alltså jag tittar på det just nu. Mm. Och Jag har ju sett vad som har hänt efter spelet.
Ja.
Du har en egen teori här.
Nej, men så här, vi förtydligar då för nyvakna som inte har hunnit se det här då. Det hela handlar om den franske presidenten Emmanuel Macron. Det har kommit en video på där de är i Vietnam, han och hans fru. Och de är inuti ett flygplan och ska väl precis liksom kliva av flygplanet och vinka så till världspressen.
Ja.
Men de står och pratar med varandra på insidan, och utan att de märker det så är det någon som öppnar en flygplansdörr.
Mm.
Så att en kamera filmar rakt in, så att man ser då Emmanuel Macron stående i profil. Hans fru Brigitte, ja, står liksom bakom en vägg. Och så ser man då hur hennes hand liksom... Alltså, det har stått örfil i media, det är det ju absolut inte.
Nej, hon trycker till honom.
Alltså, hon puttar hans ansikte med handflatan.
Just det.
Och det som är så frustrerande är att man ser bara en liksom millisekund av hans min innan. Det går att skönja ett leende, tycker jag. Man kan skönja leendet,
ja,
men det är inte 100%igt.
Nej, men det kan också vara någon som är utsatt i en sån situation.
Ja, men precis. Och sen det som händer efter är att så fort han har blivit knuffad i ansiktet så ser han kameran.
Ja.
Så att då man vet inte vad hans riktiga reaktion är, för han hinner liksom le och vinka till den innan så, vilket är en väldigt rolig reaktion. Ja.
Ja, men det här women,
är ju,
huh?
Women, huh? Nej, men det här är ju såklart, det är ju speciellt just för att man inte riktigt förstår vad det som händer. Han är ju så här, hallå, stopp. Alltså så här, lugna er, världspressen. Vi bus. Alltså så här, sluta, snälla. Ja. Alltså, lägg av, typ. Men samtidigt så tycker jag att det är lite så här, alltså, hon är väl typ 8, eller du vet så här.
Hon är väl hans gamla lärare?
Ja, men hon är ju liksom en prominent dam.
Mm.
Alltså, förstår du, om de vore 17 och var så här, ja, sluta!
Ja.
Men det är så konstig dynamik mellan ett sånt par, fast what do I know?
Men är inte det fint då, att du, trots att du dejtar en 90-årig tant, att ni fortfarande har kvar det?
Men du tror inte att det här kan vara någon typ av partnervåldssituation?
Nej, det tror
jag. Du tror inte det?
Nej. Men de kanske har en kink.
Exakt.
Ja.
Att det är en sexuell sak.
Ja, för de säger att det är väldigt vanligt med män i maktposition.
Ja.
Tycker om att bli förnedrade, liksom. Privat.
Har du sett, vad heter det nu då?
Billions?
Nej, alltså det här som alla... Succession.
Ja, Succession alltså.
Ja, det är ju så jävla starkt spår i den serien. Att den typ så här, mest så här, lite kokaintorsk, super funny bones, typ lillebrorsan som har hur mycket jävla pengar som helst. Och dejtar bara så supermodeller. Men han typ så här, kan inte få upp den med dem. Alltså det är typ de snyggaste kvinnorna som finns. För han kan bara välja och vraka typ Heidi Klum. Du vet så här, vilka som helst. Men han bara, nej, jag vill inte. Och sen så får den en sån jävla hang-up på liksom, den här sekreterartanten som jobbar. Och hon, typ så hon börjar typ så inse att så här, ah, han vill typ bli dominerad av mig.
Ja.
Det är så jävla, jävla bra storyline.
Ja, jag älskar den storylinen och deras relation.
Mm.
För att hon äger honom genom hela serien.
Ja.
Kieran Culkin. Vilket jag är lite svår för.
Har du?
Ja, jag tycker han har fått överdriven hype.
Men han är så bra där.
Jo, jag vet, men sen spelar han ju bara samma karaktär i allt annat också.
Kanske.
Och folk tycker att han är så jävla kul, alltså i det offentliga, men tycker inte att han är så jävla kul i det offentliga.
Han kanske inte är det.
Men
jag älskar den rollen.
Ja, absolut.
Vad kul om det är en sån relation som de har, Macrons.
Ja,
att hon är så dominatrix typ.
Ja, men jag tänker väl att det var väl så hela det förhållandet började förmodligen.
Mm.
I och med att hon var ju hans lärare. Och,
ja,
och det är ju lite problematiskt ju. På ett sätt har han blivit kanske groomad.
Vad är preskriptionstiden för att bli groomad? För nu har de ändå varit gifta i så 40 år typ.
Det funkar tydligen.
Det funkar. Ja, möjligt att jag inte har släppt Macron riktigt än.
Nej, vi fortsätter.
Ni som lyssnar, vad är era 2 cents? Har ni sett klippet? 72250 P3 Mellanslag. God morgon. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like walk. But you must hustle if you want job. You no finish they won't fight us. If them they run them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like Popoli.
steady green like broccoli. Standing on my grind, oh yeah, what they want telling me could deny my fantasy. They want to check if my tapping no wrong. But it is rush, it is rush, but when it be much, now gonna make my tap in the rush. The kind of money we touch, yeah. It is rush, it is rush, but when it be much, no be hype, everybody be crush. There's no darling with us.
Rush med Ira Star.
Mm. Har David vunnit på lotto eller? Han har äntligen gjort slag i saken med en av alla sina affärsidéer. Mannen som aldrig missar en sändning är ledig för tredje gången på kort tid. Börjar anar ugglor i villaförortsmossen, skriver JP. Ja, for us to know, for you to find out.
Ja, verkligen. Mm. Uff, håll ögonen öppna.
Det är ju så här att man är inte, man har ju lite andra jobb också. Och, ja. ibland så krockar det, tror det eller ej, även för David.
Ja, exakt. Han är ju just nu på Riks FM och kör.
Det krockar.
Ja, han har två jobb på morgonradio. Det är liksom livspusslet för David.
Ja, det får man säga. Mm.
Men vi håller på att snacka om Macron och den här knuffen då, som har blivit en ganska stor snackis, eller hur?
Ja, jag ser den ju överallt.
Jag tror att vi har öppnat upp en sån Pandoras ask då, för att hade det här varit omvänt då, så det kommer komma många sådana mess nu från killar. Så här hade ni inte skämtat runt om det hade varit
Nej,
tvärtom.
Det stämmer. För att det är en övervägande majoritet av män som slår sina kvinnor i partnervåld. Det är inte, det absolut finns åt andra hållet. Men det är ju en annan stämning. Alltså det måste man ju, om det är så att Macron är utsatt för våld i sin relation, då är det naturligtvis någonting som inte man ska skämta om. Men det är någonting som är oklart.
Ja.
Med det här, med den här scenen. Det är därför man liksom, man måste ju tillåts analysera lite.
Verkligen. Alltså jag tänker på den här Trump Melania, alltså Donald Trump Melania knuffen där.
De hade var också, det? Jag minns
det var
inte.
När hon liksom vägrade hålla hans hand och höll på att putta bort den hela tiden. Mm. Men det är också lite jobbigt att vara en så offentlig person som de är. Mm. Och så utsätts du ibland för liksom så här, det här privata som bubblar upp. Mm. Nu vet jag, man kan ha tjafs med sin tjej framför sina kompisar som man alltid ångrar. Så. Oh, jag kommer ihåg att jag hade ett jättestort tjafs med min tjej. När vårt toapapper var slut. Och så skulle min kompis Jens då gå på toa. Så hon sa, hon bara, ta hushållspapper. Och jag blev helt tokig. För att jag var så här, jag bara, nej, man får absolut inte spola hushållspapper. Hon bara, det är lugnt, ta det. Och då tappar det.
Okej, okay, avloppens beskyddare.
Men jag har aldrig spolat ner hushållspapper.
Nej.
Jag har aldrig gjort det. Men det är den enda lappen du ser på varje toalett. Ja. Så jag vågar ju inte.
Du är jätteduktig.
Tack.
I toan ska bara bajs, kiss, toapapper och sånt som kommer från kroppen va?
Ja, men jag tänker också så, det finns ingenting svårare här i livet än att få tag på en hantverkare.
Det är det du tänker på.
Ja, alltså att så här, om det blir ett problem, då har inte vi en toalett på en månad här för att ingen kommer komma hit. Eller hur?
Nej.
Så, och det är ju en sån situation där liksom, sen går han in i, liksom, på toaletten och så står man där ute och så är man så, aj, aj, aj. Det här var...
För du kände att det blev lite, it got too real.
It got too real. Ja, vi spräckte den här illusionen och det här perfekta.
Fjärde väggen.
Ja. Till Jens. Ja. Men här är det liksom så, vilket jag tycker det roligaste i det här klippet är ju att så, hon knuffar till honom, vilket kan vara skämtsamt eller inte. Det vet vi inte, han säger att det är det. Men att så fort han gör det, att han direkt tittar, såg någon det här. Och ser det.
Att, inte bara någon såg det här. Världen såg
världen
det här.
Såg det.
När det går upp för honom och det här tomma leendet och vinkeln. This is going to be a long day.
Han skulle bara gjort det så axlarna upp så bara, vad fan ska man göra?
Ja.
Eller hur? Women.
Tjejer, am I right? Ja. Nej, men Thomas sa, jag håller verkligen med om det. Att det är, för jag menar ju att det ser ut lite som en sån... Alltså typ tjej- och killdynamik som är så här, att killen typ, jag har en orm du ska få smaka på i natt eller någonting sånt där dumt som killar säger, och så är man så idiot, alltså du vet, att man bara som sådär som man kan vara ibland på killar, dum, sluta, du vet, men det är liksom lite för aggressivt, så det ser ut lite ungefär som att typ så här, ungefär som att han, alltså merely speculation så här nu, men det ser ut lite grann som att han har, du vet, så här, kanske kysst en annan kvinna och så ska pussa henne och hon är så, bort med den äckliga munnen.
Ja.
Alltså det är så det ser ut.
Ja. Han kanske kysste sin livvakt.
Som också är en tant.
Som är Kevin Costner.
Han drog på allt han kunde. Wow. Ba, 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 ba. So what do you think, Jan?
P3 musikdokumentär om Toto. Världens kräddigaste, okräddigaste band. Ute nu.
Det finns ju inget band som är så utskällda som Toto. Det är för duktigt, det är för slikt.
They wish that we played worse than they should listen to people that play worse than they do.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Thank you.
Here She Goes med Curtis Harding. Morgonpasset i P3, Branne och Linblad, sa någon. Linblad.
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 Jaha, men det är ju vårt, ihopsatt av barn. Branea är väl rimligt?
Branea är bra.
Det är rimligt.
Men jag gillar inte att ta platt. Lämna platt. Libria tycker jag. Men Brigitte, vilket väldigt vackert namn ju.
Det är det.
Knuffade ju till Macron igår. Mm. En lätt, vilket är enligt dem en skämtsam knuff. Mm. Brukar du låtsas bråka med din kille? Mm. Har ni så att ni brottas? Och...
Nej, jag är ju väldigt mot den dynamiken.
Det är det?
Ja. Men jag inser ju att det är väldigt vanligt.
Det är väldigt vanligt. Mm. Min, så här, mitt låtsaspråk med min tjej, det är ju bara att jag driver henne till vansinne. Jag älskar ju när jag hittar en punkt när någon blir irriterad. Och jag tycker hon är väldigt söt när hon blir sur.
Ah, perfekt.
Alltså hon är väldigt gullig. men just det här...
Mardröm.
jag är...
Tänk att leva med er komikerkilla. Alltså mörda mig i Italien var fruktansvärt.
Det är fruktansvärt. Alltså ibland...
Hur kan man vara ihop med en stand-up-kille? Ja. Fruktansvärt.
Ja, jag är hemsk. Jag vet om det. Och ibland faktiskt så ber jag mig ursäkt för det. Men inte alltid. Ibland brukar jag också vara så här, fan vilken tur du har. Vem har så här kul som du har?
Hon har en ven som så här throbbing i tinningen för hon är så jävla arg.
Men anledningen till varför jag inte skojbrottas, för det var ju någonting som man tyckte var lite kul när man var yngre. Mm. Problemet var bara att det alltid ledde till samma sak. Och samma. Det är den här... Vad sa du?
Hallå? Totalt misreading the room. Sex. Va?
Nej. Gud nej, det gick ju inte.
Nej.
Det blev aldrig så. Och det är det jag ska komma till. För att... Det finns en sak hos tjejer där man inte kan acceptera att liksom regionen, kronjuvelerna, är känsligt.
Ja, just det. Alltså men dra inte igång något då?
Att de måste testa.
Ja, dra inte igång något då?
Att de slår till. Liksom.
Ja, dra inte igång något med mig då?
Så du har gjort det här? Du har gjort det här, eller?
Ja, men jag har haft, jag är tråkig nu, men jag har haft relationer som inte är så skojbrottning. Alltså vi har inte hållit på så mycket så. Men jag känner mycket väl till dynamiken, kanske när jag var yngre.
Ja, det vill bara se. Stämmer det här, det ni påstår, att det är så känsligt och så bara boom?
Ja, men jag kanske inte har liksom boxat, för det tycker jag ändå man har med sig i allmänbildningen, att det är ändå lite. Men kanske ändå så här overstep the boundaries lite grann i liksom vad som är liksom fysiskt rimligt.
Ja. Det är ju, alltså det är helt otroligt. Det är helt, alltså att det pågår. Jag vill, det här är liksom, innan vi liksom går in på, jag vill bara till hela det svenska folket. Sluta! Sluta!
Det finns ett begrepp som heter under bältet och det gör det av en anledning.
Exakt.
Det är en no-go-zone.
Det är en no-go-zone. Se liksom den regionen som Tensta. We've lost dancing. Here we've had to lose our space, we've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. We'll be right back.
had to lose our space, we've lost dancing. We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through, we've lost dancing, this next 6 months, we've lost dancing, day by day, we've lost dancing, if I can live through this, we've lost dancing, what comes next will be marvelous.
Maria, We Lost Dancing med Fred Again och Blessed Madonna. Nu är klockan 06.30 och det är dags för nyheter med Matilda Ronge.
Tack! Det har varit flera våldsdåd i landet i natt. En skjutning i Västergötland där en person skadats, en skjutning mot en villa i Västerås och en explosion utanför ett hus i Malmö. Miljonbelopp kan betalas ut i bonusar till djurvårdskedjan Evidensias chefer om de lyckas hålla den hårt pressade budgeten. Samtidigt har Petri Nyheter kunnat avslöja hur personalbrist leder till allvarliga missförhållanden för de djur som vårdas. Slovenien överväger att dra sig ur Eurovision om inte Israels deltagande diskuteras. Och händelsen i Liverpool igår där en bil körde in i en folkparad väcker gamla sår i klubbens fotbollshistoria.
Vad är det som har hänt?
Jo, men det var ju då alltså igår kväll som det hölls en folkparad i Liverpool där hundratusentals fotbollsfans samlats för att fira att man vunnit Premier League. Och bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil alltså brakade in i folkmassan. Och ett vittne som Sky News pratat med säger att hon såg från sitt fönster hur bilen körde över folk.
Fy fan.
Människor ska ha rapporterats döda, men 27 personer togs till sjukhus och två av dem hade allvarliga skador, en av dem är ett barn enligt polisen. Och polisen gick också snabbt ut med att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet, och på en presskonferens sent igår kväll sa polisen också att man inte ser det som en terrorhändelse. De misstänker inte heller att någon annan varit inblandad och det finns inga uppgifter om något motiv just nu. Men som jag nämnde i början så väcker alltså den här händelsen gamla minnen i Liverpool, för det här har beskrivits som en av de mörkaste dagarna i klubbens historia sedan läktarkatastrofen på Hillsborough stadion. Det är säkert flera som minns den, det finns en P3-dokumentär om det här också, men det här hände 1989 i Sheffield och då var det 97 Liverpool-fans som klämde ihjäl på ståplatsläktaren efter att det blivit fel när man skulle släppa in folk helt enkelt. Och den här katastrofen har liksom beskrivits som ett oläkt sår i Storbritannien, särskilt för de anhöriga, och till exempel så brinner det en evig låga utanför deras hemmaarena för att hedra offren. Och den här låten You'll Never Walk Alone, alltså ni vet Liverpools klassiska fotbollshymn, den fick också en ny innebörd efter den katastrofen. Vi kan ju lyssna lite på låten. Mäktig en dag ändå. Mm. Och dagen efter allt det här hänt, alltså i Sheffield, då sjöng en ensam körpojke den här låten också i en katedral där tusentals människor samlats. Så vi får väl se om de drabbade efter händelsen igår kommer hedras på något liknande sätt. Men det har i alla fall kommit mycket reaktioner. Storbritanniens premiärminister kallar det för fruktansvärt och han tackar också polisen och räddningstjänsten för deras snabba insatser. Och klubben Liverpool skriver på sin hemsida att deras tankar går till alla som drabbats.
Att folkmassa idag är liksom en riskabel en riskabel situation. Det är jävligt mörkt alltså.
Verkligen. Ja, väldigt tråkigt. Vet man motivet?
Nej, det finns inga uppgifter om motiv i nuläget.
Det där följer du.
Det gör vi verkligen.
Stort tack Matilda Lange. Yes I know med Tame Impala. I fredag så sänktes terrorhotnivån i Sverige från en 4 till en 3. Vad betyder det och hur ser terrorhoten mot Sverige ut idag? Nu har vi med oss chefen för Nationellt centrum för terrorhotbedömning, Ansa Hagström. God morgon!
God morgon!
I fredags... Ska vi fira det här?
Precis, sänkningen av terrorhotnivån. Ja. Ja, men man vet inte riktigt vad det innebär känns det som. Så därför är det skönt att vi... reder ut det här lite.
Absolut.
För i fredag så sänktes då terrorhotnivån på den här skalan då från en 4 till en 3. Vi minns ju alla när den höjdes till en 4 här om året. Vad innebär det här rent konkret för Sverige?
Ja, men det innebär att den mest intensiva liksom, delen av terrorhotet, eller så här, om man börjar om. Terrorhotet är ju en del av ett bredare säkerhetshot. Och just den här lilla tårtbiten har det blivit lite mindre intensivt i de sista året.
Vilket var det för liten tårtbit?
Ja, men säkerhetshotet, just om man tittar på det breda säkerhetshotet så är det ju, och hotet mot Sverige, så är det ju otroligt många mer saker än bara terror. Och det här är ju en bedömning som vi gör utifrån att vi följer utvecklingen i en liten tårtbit av det bredare säkerhetshotet på ett systematiskt och kvalificerat sätt. Och där ser vi att det har blivit aningen mindre intensivt.
Och vad är det för tårtbit? Jag blir så nyfiken på den tårtbiten bara.
Ja, men terror är ju en typ av brottslighet som begås för att man vill skada vårt samhälle och injaga fruktan i oss som bor här och få oss att ändra vårt beteende och vårt sätt att leva. Så det handlar ju om liksom vilken avsikt som någon har med det brottet som begås. Och det är också därför som vi under en tid har sagt att det är så himla mycket svårare idag att bedöma vad som är terror. För att själva brottet, det kan vara ett brott som begås med liksom ganska enkla medel mot en enskild individ som kanske inte heller är liksom en så här tydlig företrädare för samhället. Och dessutom så är det gärningspersoner som ibland omkommer i samband med insats eller tar sitt eget liv. Och då är det också svårt att veta vad han eller hon hade för liksom avsikt med brottet.
Vad är det, alltså är det bara att man då, för att man inte tillhör en grupp, alltså just i, när det är liksom ett galet våldsdåd, liksom, det påverkar inte terrorhot?
Ja, men du tänkte på just svårigheten att bedöma.
Ja, precis.
Ja, men det kan det ju vara. Det är klart att det är mycket enklare liksom, om en människa har ett medlemskort i bakfickan och tillhörighet till liksom, en terrorstämplad organisation. Ja, men då klart att det är liksom, ja, men aningens lite lättare och liksom se det här som ett terrorhot. Ja. Men om det är en person som dessutom är liksom ganska ung, ung tonåring, som gör någonting på egen hand och som har som en ganska liksom blandad liksom ideologisk bild eller inte alls någon ideologisk bild. För det vi ser också är liksom att så här, det finns en våldsfascination som är, tycks vara en drivkraft i sig. Mm. Och sen kan det finnas lite inslag av ja, men att man inte mår så bra. Lite psykisk ohälsa eller upplevda liksom personliga oförrätter. Eller verkliga för den delen också.
Ja.
Och just den här mixen gör att det är supersvårt att veta vad som har varit den huvudsakliga drivkraften.
Mm. Och liksom att sätta klassningen för terrorhotsnivån i Sverige, det måste ju liksom vara väldigt många faktorer som spelar in. Det måste vara ett ganska stort beslut att så, nu sänker vi den. Alltså att det sätter direkt att, det måste vara väldigt skakigt att gå ut med det. Så här, nu kan vi ta det lite lugnare.
Ja, hur går den bedömningen till?
Ja, men bedömningen är ju ett ganska komplext arbete. Och just den här nivån, oavsett liksom vilken siffra vi pratar om, så är ju det liksom en ganska grov förenkling av en ganska komplex verklighet. Och det gör inte heller, säger inte heller någonting om liksom jobbet som ligger bakom. Sen ska vi komma ihåg att det inte är NCT som fattar beslutet om vilken nivå som ska gälla, utan det är ju chefen för Säkerhetspolisen. Den här bedömningen som vi gör, det gör ju vi på all den informationen som vi har. Och vi är ju ett fusioncenter som består av tre olika myndigheter. Det är militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och det är Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen. Så vi har ju liksom tre myndigheters information att bygga våra bedömningar på. Och det vi tittar på är ju den informationen som finns. Vi tittar på tidigare erfarenheter. Vi tittar på hur läget är i världen. Vad våra internationella parter tycker sig se med sin information. Och så jämför vi och försöker vi jämka och försöka bedöma på vilket sätt det här skulle kunna påverka Sverige. Och i vilket mån det skulle kunna påverka Sverige och just terrorhotet då under liksom det kommande året.
Jag tänker att man kanske har frågor till Ansa Hagström, som ju alltså är självaste chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning. 72250 P3 mellanslag skickar man ett sms till då, eller hur, Branne?
Absolut. Och bara en sista fråga här innan vi går in på låt. I januari så sa jag så här på att terrorhotnivån låg kvar på en 4. Vad är det som har förändrats sedan dess? Alltså något konkret, eller ni kanske inte kan gå ut med
ja, men egentligen så är det inte så himla mycket som har förändrats. Nej. Det här är en utveckling som vi på NCT har sett under en ganska lång tid. Och det man vill se är också att den utvecklingen verkligen håller i sig. Så att det här inte blir liksom ett gasa-bromsa-förfarande liksom, när det gäller att sätta nivån.
Mm.
Förlåt, men då måste jag fråga en sak till. Finns det inte en risk när man går ut på, alltså från myndighetshåll och bara nu är det lite lugnare med terrorhotsnivån att faktiskt terrorister upplever att okej, då är det lite mer fritt fram. Säkerheten är lite lägre. Vi har inte ögonen på oss på samma sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår vad du menar. Lite grann som att det här skulle kunna vara liksom en hotdrivande faktor i sig. Och det är ju någonting som vi har funderat över såklart. Och det är väl, skulle jag vilja påstå i alla fall, att det är nästan svårare att sänka än att höja. Det är alltid lite lättare att ropa vargen kommer än att här, ha mod att säga att men nu är det lite lugnare i den här delen. Och det är ju också just det som är det viktiga, att återigen, om jag får ta den här tårtanalogin då, med liksom den lilla tårtbiten. Hotet mot Sverige är ju mycket, mycket större än bara terror. Vi har ju liksom främmande makt som agerar på olika sätt, och vi har en massa olika omständigheter som skulle kunna påverka Sveriges säkerhet. Det som görs liksom inom ramen för att motverka terrorism, många av de åtgärderna får ju också effekt på andra delar av säkerhetshotet. Och det är därför som det är så viktigt att vi liksom inte slappnar av och tycker att nu är faran över. Att vi håller i det här. Och att just som du säger, att sänka nivån kan ju också ge en bild av en falsk trygghet.
Mm. Vi sitter med Ansa Hagström. Vi kommer prata vidare efter den här låten.
Australian, I never really listen when he's talking about himself. When I see my veterinarian, it feels a little scary, and I sleep a weird sleep, and I wake up in an area in the back of the facility. Doctors do activities that involve the trade of rotten teeth of exotic breeds especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? Found a crouton underneath a futon, mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone. My personality is based on food now, take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit, man. I seem like such a bitch when I talk about
Swedish. Uno två med Viagra Boys. Vi har med oss Ansa Hagström, som är chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Vilka är de största terrorhoten mot Sverige idag?
Ja, men när vi säger att ett terrorattentat skulle kunna ske, vilket ju ska komma ihåg att det kan det göra även liksom i den nivå som vi nu har sänkt oss till. En trea innebär ju att ett terrorattentat skulle kunna hända, och det vet ju vi sedan tidigare. Mm. Vi hade ju liksom både Bryggargatan 2010 och vi hade Drottninggatan 2017 inom ramen för just den förhöjda terrorhotnivån.
När var den på ett?
Har den aldrig varit.
Aldrig?
Nej, det här är ju, om jag minns rätt, den femte justeringen som görs på 20 år. Mm. Och när NCT bildades för 20 år sedan så gick man in på en tvåa, vill jag minnas. Okay. Så detta har den aldrig varit på.
Okay.
Det är någon som skriver, det kommer in massa frågor såklart, det är någon som skriver så här: innebär den sänkta säkerhetsnivån att väskförbudet slopas? MVH önskar inget annat till sommarens alla konserter. Ja, det där hade ni kunnat tänkt ut lite smartare kring.
Ja. Och nu är det ju inte vi som bestämmer det.
Så att det är jag som ville skälla ut.
Ja, det kan skälla ändå. Nej, det där är ju polismyndigheten som får fatta beslut om, och det är ju också det som är så här. Ja, kanske må hända lite lyxigt kanske, men vi gör ju bedömningarna. Sen är det ju liksom upp till varje verksamhet och själv liksom fundera över vad det här innebär för just dem i praktiken. Och det är ju liksom de bäst lämpade att göra.
Hur är det, finns det grupper eller personer som pekas ut som mer benägna till terror?
Alltså, det finns inget som vad ska jag säga, förutbestämt. Det är ju otroligt svårt att veta om du tänker på vem som blir terrorist. Mm. Så. Men om man tittar på liksom, den största, det mest troliga att om ett attentat skulle inträffa, så är det förmodligen liksom en person som agerar på egen hand, som utför det här på egen hand eller tillsammans med ytterligare någon, och att det skulle vara en drivkraft som kommer sig från liksom våldsbejakande islamism eller våldsbejakande högerextremism, och också att det skulle ske med ganska enkla medel och mot måltavlor som är liksom lättillgängliga. Det är liksom den gemensamma nämnare som vi har sett det sista året.
Upplever du, för nu det känns så sjukt att vi lever i en värld där det händer såna här saker lite då och då. Mm. Nu senast då i Liverpool med den här bilen in i folkmassan. Mm. Och det första som händer, eller efter Örebro-attentatet, det första som händer är att alla bara vill veta motiv. Motiv för att liksom på något sätt veta vem som är the bad guy. För att det finns en sån polarisering i samhället att det är så här, om det är en vit snubbe, då kallas det absolut inte för terrorism, men är det en snubbe som är muslim, då kallas det för terrorism. Alltså, jag upplever att den diskussionen är väldigt, väldigt infekterad, alltså ovanför den faktiska terrorhotnivån. Är det något du känner igen?
Ja, men jag håller helt med. Och just precis som du säger, det med motiv, det är ju någonting som liksom utredningen får visa sen, och att just kräva svar på det precis när någonting har inträffat, det blir lite knepigt.
Men får man kräva svar när det har gått lite tid då? För jag upplever att folk blir väldigt frustrerade när myndigheter inte så här, att bara, nej, vi vet inte, det finns inga belägg för och så vidare. Och att samhället kräver svar på något sätt.
Ja, men jag fattar liksom den frustrationen som blir. Men då också så här, det är otroligt svårt att veta vad som har varit den huvudsakliga liksom, drivkraften för varför någon gör som han eller hon gör. Det är inte alltid att det kommer fram, just för att det finns så många olika liksom, bevekelsegrunder hos en människa. Människan är ju ganska komplex.
Finns det några hot som man har sett växa de senaste åren som inte har varit lika förekommande innan?
Ja, jag vet inte om det är en typ av hot, men det som vi har sett mer framträdande de sista åren, det är någonting som vi på NCT har valt att kalla för hybridisering, och nu är det inte ett stort och svårt ord kanske, men just blandningen mellan olika typer av ideologier, blandningen mellan olika typer av aktörer, som exempel att så här, våldsbejakande extremister gör gemensam sak med organiserad brottslighet, nätverkskriminella aktörer, eller att liksom, våldsbejakande islamister och våldsbejakande högerextremister lånar idéer och tankegods från varandra. Mm. Det här gör ju också det väldigt svårt att hitta liksom, motivbilden.
Ja. Vi sitter här med Ansa Hagström som är chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Vi pratar vidare alldeles strax.
P3, Sveriges Radio. Right, the tide, the more.
Mojo med killen. Vi sitter här med Ansa Hagström, förlåt. Nationellt centrum för terrorhotbedömning jobbar du på. Du är chef till och med. Vi pratar om terrorhotnivån och om man tittar på de terrorattacker som genomförts i väst de senaste åren, eller det senaste året, vad har man satt för gemensam nämnare?
Ja, men det är just det här att det har varit personer som har agerat på egen hand, och det behöver ju inte betyda att de är liksom ensamma på riktigt, höll jag på att säga. Många av de här tillhör ju ett sammanhang som inte sällan finns liksom digitalt och i sociala medier. Så att det är ju sällan som de är helt ensamma, även om de är ensamma i sitt agerande. Mm. Men det är väl det som är liksom den minsta gemensamma nämnaren. Och också att vi ser att de blir yngre och yngre.
Ja. Har man blivit bättre på att bekämpa terror än vad man var? Nu tänker man ju liksom att så... Det fanns ju terror innan, det fanns ju liksom pre-9-11, efter 9-11 kan man väl ändå säga. Hur ser det arbetet ut idag? Det måste vara mycket mer omfattande.
Ja, men absolut. Jag tänker att vi har ju länge pratat om att alltså kunskapen om hur terror och våldsbejakande extremism fungerar, att den måste öka, och det tycker jag verkligen att den har gjort. Jag har haft liksom lyxen att få jobba med de här frågorna i mer än 20 år på Säkerhetspolisen innan. Och jag tycker verkligen att kunskapen har ökat om att terror liksom är en metod och inte förknippad med en viss typ av ideologi eller en viss typ av människor. Mm. Så, och det har ju också ökat förutsättningarna för att kunna motverka det här. Jag tycker också att liksom, samverkan mellan olika myndigheter, delningen av kunskap och information som bidrar till att vi liksom, gör det här jobbet tillsammans, ja. Det har också blivit bättre.
Jag tänkte bara just till, för att ni gör ju ert jobb, vad kan en vanlig människa tänka på? För att jag kommer ihåg vid terrorhotnivå, när den var uppe i fyran, att någonting som var liksom i nyheterna då var att man skulle undvika att liksom ha hörlurar på sig, tunnelbanan och sådana saker. Vad har du för tips?
Ja, men när det gäller just att undvika så handlar det ju ganska mycket om liksom, allmänna saker som att se till att inte barn och unga dras in i den här typen av liksom extremism och den här typen av liksom tankegods, där man tycker då att våld och attentat är liksom det enda sättet som man kan förändra samhället på. I grund och botten så handlar det ju om att så här, se och bekräfta unga och vuxna och barn och ge dem ett alternativt sammanhang. För många gånger så handlar det just om sammanhanget. Mm. Att känna sig sedd och behövd och bekräftad.
Det tycker jag känns svårt. Alltså jag menar, det tycker jag man har pratat om i alla tider. Alltså till och med på 90-talet när jag växte upp och det var en, liksom, en ny nazistisk våg, och man pratade väldigt mycket om att det här är unga män och de behöver ett sammanhang. Och så här. Det känns som att vi har haft den diskussionen så mycket. Vad krävs av ett samhälle för att stoppa det här med att unga människor radikaliseras, kanske i digitala miljöer och sådana saker? Det är så lätt att säga bara, håll koll på våra unga, men vad ska vi göra?
Jag tänker att det kräver lite uthållighet. Och lite mod kanske också att bemöta de här åsikterna och idéerna och uttryckssätten. Att inte liksom låta det stå oemotsagt. Sen går det ju liksom med blixtens hastighet idag med digitalisering och sociala medier, och någonstans handlar det ju också om att engagera sig i vad våra barn gör på nätet. Ställa frågor, vara engagerade egentligen lika mycket som man är när det gäller engagemang i liksom idrotts, skjutsa och hämta och lämna till träningar och skola och så vidare.
Ansa Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Stort tack för att du tog tid och vaknade upp i morse för att komma hit och prata med oss.
Ja, men tack så mycket, Peter Wick.
Tack. Shadow man, no peace and superstition aside.
lost souls causing mass hysteria. Bring them to the light, we be out of sight. The judge got evil in her eyes, we not fear.
Shadow Man med Dekki Alem. Och nu är klockan 7 och Matilda är här. Är du redo för nyheter?
Hallå, hallå. Så, jag är jätteredo. Det går så bra, Branne.
Toppen.
Ja.
Då kör vi.
Tack. Miljonbelopp kan betalas ut i bonusar till djurvårdskedjan Evidensias chefer om de lyckas hålla den hårt pressade budgeten. Samtidigt har Peter Nyheter kunnat avslöja hur personalbrist leder till allvarliga missförhållanden för de djur som vårdas. Bland annat har hundar fått ligga i sitt eget bajs i burarna.
Du ska klara budgeten och hålla ner personalkostnaderna och sen samtidigt leverera en hög kvalificerad vård. Alltså vi jobbar med patienter, med djur, liv, och det är inte lätt att få ihop.
Det säger Alma som varit klinikchef på Evidensia. Och Peter Nyheter har tagit del av Evidensias bonustrappa. Och när Alma var chef kunde man få en bonus på 250 000 kronor om kliniken höll budgeten. Och det är ett krav för att få någon bonus. Och man kunde få ytterligare 25 000 kronor för andra grejer som exempelvis kundnöjdhet. Max var 350 000 kronor i budget. Och det bekräftas också av Alma som själv fått bonus.
Och vi kan ju inte ge det vi erbjuder för att vi ska leverera så mycket på sista raden. Och sista raden, det betyder vinst.
Evidensia vill inte intervjuas om bonussystemet, men skriver i ett mejl till Peter Nyheter att systemet baseras på flera faktorer och att citat budget är en av dem, men inte minst kvalitet såsom medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet, slutcitat. Alma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Det har varit flera våldsdåd i landet i natt. Utanför Grästorp i Västergötland har en person tagits till sjukhus efter skottlossning, och i Västerås besköts en villa sent igår kväll. Och i Malmö har en explosion orsakat skador på en port till ett flerfamiljshus i stadsdelen Hylje. Under en parad för att fira fotbollslaget Liverpools seger i Premier League igår körde en bil in i folkmassan. Totalt skadades 27 personer och två av dem allvarligt. Svensken Jimmy Hemmingsson var en av dem som befann sig i närheten när det hände.
Det är en katastrof plats liksom. Det är blod, det är jättemycket sjukvårdspersonal på plats som är och arbetar på många människor som ligger på gatan. Det är bara en katastrofplats liksom.
En 53-årig man är gripen och polisen misstänker inget terrorbrott. Slovenien överväger att dra sig ur Eurovision om inte Israels deltagande diskuteras, det skriver landets public service-kanal till EBU. Och de vill ha, citat, seriösa och konkreta svar om Israels deltagande ur ett etiskt perspektiv, slutcitat. Israel fick överraskande många tittarröster i årets final, och trots att de fick låga juryröster kom de på en andra plats i tävlingen.
Ja, vad säger man om det? Jag tycker ju att man ska ta tag i liksom de här skämtbidragen.
Mm. Vilka då?
Vi borde ha en diskussion om skämtbidragen i Eurovision.
Alltså espresso macchiato.
Ja, vi, alltså, hur mycket jag älskar dem så tror jag vi ändå måste säga ifrån.
Okej.
Ja.
Där brinner du.
Du vill
jag
ha seriöst.
Jag har tänkt väldigt länge nu på det här. Vi har pratat om det här i helgen också då. Mm. Att, det finns en anledning till varför skämtbidraget inte vann. För att det riktiga skämtet är de seriösa bidragen. Och de måste få fortsätta existera. Tänk om alla bara skickar, då försvinner ju hela poängen med Eurovision.
Mm. Det är som att det har blivit lite självmedvetenhet i Eurovision. Ja. Att det är så här, vi är konstiga europeer som inte är så jätteduktiga på musik, så därför skickar vi typ ett jättekonstigt bidrag med någon som hänger upp och ner. Kolla vad vi är konstiga. Alltså att man är så här, jag bara gör er musik för det är fan ändå. Liksom. Jag fattar vad du menar.
Ja, och det är liksom så, jag hejade på Estland. Alltså espresso macchiato. Mm. Men den är ju också så tydlig att han visste ju vad han höll på med. Alltså det var ju så tydligt vad han höll på med den här knasiga dansen och sådär. Alltså han gjorde ju typ en audition för Will Ferrells film.
Ja, verkligen.
Stort tack Matilda Ronge.
Tack.
Vi hörs snart igen.
Det är P3.
och det här är veckans P3-hit.
Jaga Covered Eyes med Agnes, och det här var veckans P3-hit.
Veckans P3-hit? Gullig du var, du bara...
Nej, men jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Ja. Tänk om du hade pratat så hela tiden. Hela tiden förvånad. Va?
Va? Men jag har två känsliga ämnen. Jag vet inte vilket jag ska välja.
Ta den känsligaste först, tycker jag.
Det känsligaste först. Ja, men jag är inte riktigt säker på vart jag är på väg med det här, men vi kör då. Jag testtänker lite.
Ja.
För det har att göra med den här glassreklamkampanjen. Har du läst om den?
Ja.
Det här känns så oerhört 2016 på något sätt, men jag vet inte. Det var ju alltså Sia Glass, stort glassmärke, har då en ny reklamkampanj som kom under våren med en familj som har det härligt, det är sommar, och det välde då in en massa rasistiska kommentarer på X för att familjemedlemmarna har olika hudfärg då.
Just det.
Och det här har nu blivit en nyhet som jag läser bland annat på TV4. Efter hatstormen, glass,